God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Ja, här är programmet där du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Oftast är det Håkan Sundliden som håller dessa bibelförklaringar, men denna kväll så är det Håkan Persson som har fått ta över. Och bibelförklaringarna är över Matteus evangeliet. Du kan höra dem i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion klockan 19 på måndagar. Vi har kommit till del 55, alltså då här är Håkan Persson.
Ja, vi ska fortsätta vandringen i Matteus evangeliet och vi ska fortsätta från kapitel 21 där min namne och Sundliden i efternamn slutade sist. Men innan det ska vi be. Herre, så tackar vi dig för att vi får läsa ditt ord. Vi ber att du kommer med din heliga ande och talar till oss. Herre, tack för att ditt ord är verksamt. Vi lägger denna stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Och sist slutade med att precis komma in vid 21 kapitlet och där han förklarade att det 21 till och med 23 det hör samman, för det handlar om när Jesus är på tempelplatsen. Och vi går in i påskveckan, för vi ska snart läsa intåget i Jerusalem. Och allting som sagt vad handlar om när han är vid templet, så när som på liknelsen om fikonträdet som vissnade, eller det fikonträdet som kommer att vissna. Vi kommer strax att läsa det. Men om vi börjar från kapitel 21 från vers 1, så ska vi ta oss an tre symbolhandlingar först och främst. Och det första det är intåget i Jerusalem, och det andra är hur templet rensas, och sen så är det tredje där fikonträdet som vissnade. Och symbolhandlingar, liknelsehandlingar, det vill säga det är någonting som händer som också har någonting djupare att berätta. Det är ingen bara berättelse som aldrig har ägt rum, utan det har ägt rum, men just det som äger rum, det har också någonting att berätta för oss. Men vi tar ett avsnitt i taget och jag läser från vers 1 i kapitel 21. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. För att ta det från början, så är de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage. Och det är rätt intressant, för den här Betfage, det är första och enda gången som den här lilla orten omnämns i Nya Testamentet. Den ligger 1 kilometer öster om templet och väldigt nära byn Betania. Och det är, om ni har varit nere i Israel, så är det ju liksom andra sidan Olivberget. Där bakom där också Betania låg. Där var ju Jesus ofta hos sina vänner Marta och Maria och Lazarus. Så att detta är det enda stället. Och det var här det började intåget i Jerusalem. Och det här intåget, det var liksom ingenting som bara hände rent slumpmässigt. Utan detta var, hade Jesus väl förberett. Och det var också ett intåg på ett väldigt särskilt sätt. Han planerade att rida in som en kung. Men inte på en häst, utan på en åsna. Och enligt rabbinsk tradition så skulle Messias rida in på en häst. Men så fanns det en liten passus. Att skulle det visa sig att Israel skulle befinnas ovärdigt att ta emot Messias, så skulle denna rida in på en åsna. Så att Messias skulle komma på en häst, men var Israel ovärdigt, så skulle det bli på en åsna. Därför rider Jesus in på en åsna. För att Israel var inte värdigt att ta emot Messias, och dels att hans rike är annorlunda än det de hade förväntat sig. I Johannes evangeliet 18:36 så säger Pilatus så här. Johannes kapitel 18 vers 36. Det är ju när Jesus är inför Pilatus och han säger så här: mitt rike tillhör inte denna värld. Om mitt rike tillhörde denna värld skulle mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Där han är väldigt tydlig med att hans rike, det är inte det de har förväntat. Det är av ett helt annat slag. En liten passus där från Johannes evangeliet som alltid kan vara intressant att veta. Det nu har jag använt NT81 översättning. Och där det står följeslagare här, där står det tjänare. Både i folkbibeln, i Åkessons översättning och även i den engelska översättningen i The New International Version, NIV. Så att jag tror att tjänare är ett, jag har inte kollat det på grekiska, men jag tror att det är ett bättre ord än bara följeslagare. De är någonting mer till Jesus. Och kommer han ridande på en åsna. Och när han rider in i Jerusalem så citerar då Matteus att han använder sig av två skriftställe i Gamla testamentet. Det är: säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på ett lastdjurs föl. Och han använder både Zakaria 9:9, och det är ju den kända som vi läser vid första advent. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ska jag slå upp det så får vi det. Zakaria 9:9 och följande: ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Och jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim och alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken, och hans välde ska nå från hav till hav och från floden till världens ände. Och sen har han ett skriftställe till, och det är Jesaja 62:11. Jesaja 62:11. Där det står: Herren förkunnar över hela jorden, säg till dotter Sion, se, din räddare kommer. Sin segerlön har han med sig, det han vunnit går framför honom. Så att allt Jesus han gör, det är att uppfylla skriften. Och Matteus, och det har ju Håkan gått igenom tidigare också, att Matteus vänder ju sig till judarna. och är väldigt noga med att citera skrifterna för att också visa att detta är liksom inget bara som skedde helt apropå, utan att han verkligen är Messias. Och sen står det ju det som gick före och det som följde efter. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade. De hyllade honom. Hosianna, Davids son. Hosianna, förresten, det betyder ju fräls oss eller rädda oss. Bara dra en liten passus här. Jag använde detta när jag pratade inför Trelleborgsskolans små barn och förklarade för dem vad det här Hosianna betydde. För ibland blir det så här att Hosianna, att det bara är ett jubelord som bara, precis som man sitter och hejar på ett lag på en fotbollsarena eller någonting sådant, utan det är något mer. De uttrycker att kom och rädda oss, fräls oss. Så berättade jag det för dem och så sa jag att det kan ni säga till era föräldrar när ni kommer hem. Säg Hosianna, och så kommer de och frågar, ja, men vad menar du med det? Vet ni inte vad det betyder? Det betyder ju hjälp mig eller rädda mig eller någonting sådant. Och så fick jag höra av en pappa att på kvällen så hade dottern suttit på toaletten och ropat Hosianna, Hosianna, Hosianna. Och han undrade vad hon satt där och skrek för. Och då, vet du inte vad det betyder, pappa? Det betyder ju hjälp oss. Eller hjälp mig. Jag behöver ju hjälp. Ja, det var en liten passus. Men också detta att de mitt i det uttrycket för hjälpen så trodde de också att han verkligen var den som skulle komma och hjälpa och ville därför hylla honom. En del hyllade honom för den han var och en del hyllade honom för det de trodde att han skulle bli. Och en översättning till våra sammanhang, det är också att vår skyldighet att också få hylla Jesus, det är det bästa sättet att få visa vem han är. Att också visa att man har förtröstan på Jesus och vill hylla honom. För det är ju där trovärdigheten vins, när vi bekänner Jesus och kan hylla honom inför andra för att visa att det betyder mycket. Det här citatet från Jeremia 9:9 och Jesaja 62:11, det är ett av reflektionscitaten i Nya Testamentet eller Matteusevangeliet, som handlar om att reflektera tillbaka på profeterna. Och det är ofta de här citaten som överraskar judarna, för att helt plötsligt så får de skriften citerad, och då blir det helt plötsligt svårare att bortförklara att detta är inte det profeterna säger. Men genom att de lyfter upp det så har de ingenting att sätta emot. Och lärjungarna, de förstod ju inte heller detta. I Johannes 12:16 så framgår det bland annat att lärjungarna inte förstod innebörden av vad som skedde från efter uppståndelsen. Det står också där i samband med intåget i Jerusalem att det som skedde, att det var en uppfyllelse av profeterna, det förstår de inte förrän Jesus har uppstått, förrän han har förhärligats. Och Zakaria, han talar som sagt om kungen som kommer ödmjukt ridande på en åsna för att upprätta sitt fridsrike. Och det är ju profetian om den kommande Messias. Men judarna i det här sammanhanget, många hade fått en felaktig bild och förväntade sig en politisk Messias. De ville att han skulle sitta i ett säte på jorden och styra och regera. Och framförallt befria från den romerska ockupationen. Men det visade ju sig att det var ju verkligen inte därför Jesus kom. Men det var det de ville. Just i den här situationen. Det var också så att, för att ta parallell till vår tid, att ibland så har vi också förväntningar. Och ofta så är det förväntningarna vi riktar här och nu där vi befinner oss. Vi gör sällan försöka få en överblick, den som Gud har. Men Gud har alltid överblicken. Och därför är det ibland kanske svårt för oss att se Guds handlande, att det ska vara rättfärdigt eller så. För att vi har bara vår blick fäst här och nu. Så det var inte så konstigt att judarna, ville ha en politisk messias. För de såg sin egen situation, ockuperade och ville bli befriade från detta. Ofta är det så med oss att vi ser vår egen situation. Och det i de sammanhang där det tynger oss mycket, så vill vi se till det först, att Jesus ska göra det. Men att du får överlämna sig i Guds händer, i Jesu händer, det är också att överlämna sig till någon som har översikten av allt. Han ser allting, han ser allting till det bästa. I vers 8 så står det: många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Ibland så har åtminstone jag i vissa sammanhang tänkt att det är ju den enda gången egentligen detta händer. Att det är sådana här hyllningar, man lägger mantlarna framför, strar palmkvistar och så. Men det är inte det. Utan går vi tillbaka till andra konungaboken, det 9:e kapitlet. Andra konungaboken, det 9:e kapitlet. Och vers 13. Så står det så här: genast tog alla sina mantlar och bredde ut framför honom på trappan. Och de stötte i horn och ropade: Jehu är konung. Och så när Jehu blev konung, så när han kommer in, så strör de också ut mantlar och bredde ut palmblad. Här står inte palmbladen med, men att de strödde ut mantlar. Och likadant i första Makkabeaboken, det är ju en av de som har kommit till av apokryferna. I det 13:e kapitlet. Första Makkabeerbrevet, boken, det 13:e kapitlet, vers 51. Simons folk tågade in i den på den 23:e dagen i andra månaden, år 171. Och under jublande tacksägelse med palmkvistar, med lyror, cymbaler och harpor. Under salmer och lovsånger. En svår fiende hade krossats och fördrivits från Israel. Så detta att rida in och strö palmer och mantlar och sånt, det var inte första gången det skedde. Men det som var signifikativt, det var att det var en konung. Sen det folket ropade där: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Det är ju ett citat ifrån Saltaren 118. Det blir många bibelställen här nu, men det är tror det är bra att se de här sammanhangen. Saltaren 118 från vers 25. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna ända till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god. Evigt vara hans nåd. Och denna salmen, den är från början så syftar de här orden på varje pilgrim som drog in i templet. Att var och en som kommer, att pilgrimer som vill gå till templet för att hylla, för att be. Men här har Matteus skjutit in en grej som inte finns med här. Och det är alltså Hosianna, Davids son. Och på det sättet så tolkar alltså Matteus den här saltarsalmen till att syfta på Messias. Och Jesus är därmed inte bara en av tusentals pilgrimer, utan han är Messias. Det som har varit en pilgrimsalm, det blir helt plötsligt en messiasalm. I vers 10. Så när han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret. Det som hyllar honom, det är alltså de som gick före och det som följde efter. Matteus antyder att folket i Jerusalem inte riktigt visste vem Jesus var. För de frågar ju, vem är han? Och så svarar han är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Och kommer här ett citat tillbaka från femte Mosebok 18 och 15. Och det är, de kunde ju sin lag, Toran, de fem Moseböckerna. Så de visste mycket väl vad som stod i femte Mosebok, det 18:e kapitlet. Femte Mosebok kapitel 18 och vers 15. Där står det, Herren din Gud ska låta en profet lik mig träda fram hos ur dina bröders led. Honom ska ni lyssna till. Den här profeten som kände till att det skulle sändas en profet. Profeten från Nazaret. Så de kunde aldrig bortse från detta. De var hela tiden så inkörda i texterna. Du kunde ju väcka en lärd jude mitt i natten, så kunde han börja rabbla Toran. För det ingick. Och detta är sammanhanget, det hämtade du, där var rubriken falska och sanna profeter. Och de håller på att läsa upp lagar och regler här i femte Mosebok. Och bland annat, och så lägger de in detta i 18:15 då. Att han ska låta en profet lik mig träda fram hos dig och dina bröders led. Och honom ska ni lyssna till. Gång efter gång så vet de här parallellerna och har svårare att värja sig mot dem. Då fortsätter vi på vers 12. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte om kullborden för dem som växlade pengar. Och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem. Det står skrivet. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När överste prästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde. Och hörde hur barnen ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de förargade och sa till honom, hör du vad du säger? Jesus svarade, ja, har ni aldrig läst orden, barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Nu har Jesus kommit fram till templet. Han har gått in i Jerusalem, kommit fram till tempelplatsen. Och där ska han vara kvar till i stort sett utgången av kapitel 23. Och bara en liten rolig passus här, för att de här ställena hänger ihop. Det är att i kapitel 21:9, där vi läste från intåget, så är det ju Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och så sista versen på det här textstycket i 23:39. Så står det, ty jag säger er, ni ser mig inte mer förrän den dag då ni säger, välsignade han som kommer i Herrens namn. Han börjar och slutar med detta. För nu här på tempelplatsen. Och det här, de här kapitlen är ju som sagt var en uppgörelse med olika judiska grupper. För vi vet ju att sedan så kommer alltså evangeliet ska nås ut till hedningarna. Längre fram i Matteus evangeliet så kommer ju missionsbefallningen. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Men detta var inte den första tempelrensningen som ägde rum genom historien. Utan det finns berättat om att Simon Maccabeus, han rensade templet från orenhet. Och den orenheten som en kung Antiochus Epiphanes den fjärde hade åstadkommit ungefär 167 före Kristus. Och i hans efterföljd så gör nu Jesus detsamma. Men annorlunda. För Simon Maccabeus, han rensade ut den hedniska orenheten. Och Jesus den judiska orenheten. Och den profetiska tron, den talar om att pilgrimer och också hedningar, alltså ska komma till templet och tillbe. Och då ska det enligt Jesus komma till ett renat tempel. Men han gör mer än så, för han river ner det därför att det har spelat ut sin roll. Här kommer det som är mer än templet. Här sker det som det står om hos profeten Malaki. Kapitel 3. Malaki, sista boken i Gamla testamentet om man bortser från apokryferna. Kapitel 3, vers 1 och till och med 5. Se, jag sänder min budbärare. Han ska bana väg för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut. Han sätter sig ner lik den som smälter och renar silver. Han ska rena leviterna och luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet. Då ska Judas och Jerusalems offergång behaga Herren som i forna dagar i gången tid. Jag kommer till er för att hålla dom, och utan dröjsmål ska jag ställa trollkara, äktenskapsbrytare och menedare till svars, och alla som förtrycker daglönare, änkor och faderlösa, och som förfördelar invandrare, alla dem som inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Även här har profeterna talat om det som ska ske. Och Jesus pratar ju också om sin kropp som ett tempel. Och även att våra kroppar ska bli ett tempel till honom. Och när han kommer med detta så utspelar sig den här våldsamma scenen inne på tempelplatsen. Och det är närmare bestämt på hedningarnas förgård. Det är ju där all försäljning och sånt sker. Och där fanns det växlare och offerdjursförsäljare. Och som höll på med detta. Det var inte för deras egen skull egentligen, utan det var på uppdrag av översteprästerna. Eller det ledande prästerskapet. Och där betalade människor tempelskatt. Det var man tvungen till att betala. Men det skulle också betalas i myntenheten siklar, i de gamla siklarna. Och därför var de också tvungna att ha växelkontor. För att de hade inte, alla hade inte siklar. Och därför var de tvungna till att komma till något ställe där de kunde växla detta. Och det växlades ju inte utan att tjäna på det. Så det tjänades grova pengar här inne i templet. Sen var det också en praktisk ställe att sälja får eller duvor. För det var nära där det skulle offras. Så därför var försäljarnas köpenskap både praktisk och nödvändig. Och så ett tredje skäl. Det var, vi går in i Markus evangeliet kapitel 11. Så står det i en passus där också utifrån det är också Markus del av det här tempelrensningen. Och i kapitel 11 vers 16. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Och det var så här att när man går från Oljeberget in mot centrum av staden så kunde man gå och tvärsa över tempelplatsen. Och då hade man med sig, så att då blev templet en passergång. Så att det var väldigt mycket som hände i templet som inte templet var avsett att vara. Och det är detta som Jesus vänder sig först och främst. Att templets riktiga uppgift kommer i skymundan. Med all den här med försäljningen, med växlingen, och att det blir också en passerväg där man passerar förbi. Och det är inte offren som ska vara i centrum och växlingen och det här passerande, utan bönen. Och när Jesus, han citerar Jeremia 7:11. Jeremia 7:11. Detta hus som mitt namn har utropat över, tar ni det för ett rövarnäste? Det är det också i mina ögon, säger Herren. Så att det ska inte vara ett rövarnäste, utan det ska vara ett bönens hus. Och så ondgör han sig över detta. Och att han visar vad det är han vill. För här är det. Hela tempelkulten förkastar han. Och det är på grundval av den sanna gudstjänsten. Att hela Jeremia 7 handlar om den sanna gudstjänsten. Alltså att det ska inte vara den här offerkulten. Det ska inte vara massa grejer som skymmer undan det centrala. Och det är därför Jesus, han tvingas ta i riktigt med hårdhandskarna. Och detta handlar också om hur hedningarna ska bli räddade. Något som närmast är ett tema i Jesu undervisning i Matteus. På samma sätt som alla en dag ska få komma till templet, så kan nu redan alla komma till Gud genom Jesus Kristus, som är själv det nya templet. Och genom honom får alla tillträde i det, och deras synder blir förlåtna. Bördorna lyfts av, blinda och lytta blir helbrägda och gjorda. Och det är ju också så, där Jesus, han visar, vad är det som ska hända? Jo, det är ju att folk ska få komma till honom. Han är templet. Han är det sista offret när han offras på Golgata. Och evangeliet sträcks ut åt alla. Den sanna gudstjänsten handlar inte främst om att komma till Guds hus, utan vara Guds hus. Och vi är ju enligt i första Petrusbrevet levande stenar som tillsammans utgör ett Guds hus. Och Gud vill bo ibland oss. Martin Luther, han skriver så här i svensk psalm 125, vers 13. Ack Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Ute i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Och så en del från första Korintherbrevet, kapitel 3. I kapitel 3, det handlar om församlingens tillväxt i enhet. Kapitel 3, vers 16. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Till Guds tempel är heligt och ni är det templet. Ni är det templet. Så i tempelreningen här så gör Jesus upp med allt vad det okulta, det som drar bort från det. Det är när tempelplatsen blir en del i samhället, något som bara delar samhällets villkor. Det är också en grej som kan sättas över till dagen. Att vi som kyrka så är vi inte satta att svälja samhället och också bli samhällets likvärdiga. Utan vi ska visa på den andra vägen. Vägen till Jesus. Och så kommer ju det här avsnittet avslutas ju med från vers 15 där hör hur barnen ropade i templet: Hosianna, Davids son. Och då blir de förargade. Och Jesus han svarar ju: barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Och här tror jag också det syftar tillbaka till att ifrån Johannes evangeliet så står det också om det här att du måste bli som ett barn. Du måste bli som ett barn för att komma till himlen. Så att barn, det här fullständiga beroendet av någon annan. Det är ju, och det står till och med upp från barns och spädbarns rop. Att de spädbarnen som är fullständigt, de kan ingenting av sig själv utan är så förlitade på andra. På sina föräldrar. På samma sätt att vi får vara i den situationen. Att vara fullständigt överlämnad i Guds armar. Och få lita på detta. Sen blir vi också ofta som lite äldre barn. När vi säger kan själv. Och det är väl ofta så. Att vi vill gärna kunna själv. Men just att ha bilden för barnen. Som jag tycker själv är väldigt, väldigt genial. För att visa det fullständiga beroendet. Därför får vi också kalla Gud för far. Och att kalla Gud för far, det innebär ju inte att Gud ska vara en bild av den jordiska fadern. Utan det är Gud som är urbilden för vem far är. Det är faderskapet på jorden får vi ha Gud som förebild och inte tvärtom. Vi vill gärna vända på det ibland och säga liksom, men är Gud som en far? Ja, men då så har man olika bilder av fäder här på jorden. Nej, det är inte så. Utan urbilden är fadern i himlen. Och sen kommer alla vi fäder här nere till korta. Och även mödrar för att vi är ofullkomliga. Men vi har någon som vi kan vända oss till i vår ofullkomlighet. Vers 18. Fikonträdet som vissnade. När han tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men hittade inget annat på det än blad. Då sa han till det: aldrig någonsin ska du bära frukt. Och med en gång vissnade trädet. Lärjungarna häpnade och sa: hur kunde fikonträdet vissna så tvärt? Jesus svarade: om ni har tro och inte tvivlar, kan ni göra detta med fikonträdet och mer än så. Ni kan säga till berget här: upp och kasta dig i havet, och det ska ske. Allt vad ni ber om i era böner ska ni få, om ni tror. Detta är den tredje symbolhandlingen. Det första är intåget, det andra är tempelrensningen och så detta. Och Jesus, han jämför ju detta träd med Israels folk. Och i Jesaja 5 Jesaja 5 1-7, jag tror det var lovsången, ja, sången om vingården. Jag vill sjunga om en sång om min älskade vän, en sång om min vän och hans vingård. Och då är det som är lite märkligt i detta, det är vid påsktid detta. Och när det firas påsk, då bär inte fikonträdet frukt vid den tiden. Och då är det lite märkligt egentligen att Jesus, han kommer och tittar på fikonträdet och han hittar ingen frukt. Det är inte så konstigt, den bär ju inte frukt vid den tiden. Så det skulle ju vara mycket märkligt om han hade hittat frukt. Och det förbryllar lite grann. Men så läste jag en kommentar där det berättas så här att fikonträdet, det bär en sorts förfrukt i form av skott som på hebreiska kallas taksh. Och enligt uppgiften i texten så saknas detta. Den står där var bara löv. Och därför kunde då Jesus se att det inte bar någon frukt. Eftersom det var... Det fanns inte den här förfrukten som hela tiden ska finnas där. Eller den ska finnas där vid den här tiden. Och då menar Michael Green att detta är, denna liknelsen, den är riktad mot Israel. Men den kan också riktas mot kristna som orenar templet och inte bär frukt. Alltså att vi är som fikonträdet, att vi ska också bära frukt. Och vi ska inte orena templet, utan vi ska vara de som följer Jesus. Och att det är det han vill se. Och inte nu så att det blir någon gärningslära av detta. För det är alltid där vi kan trilla i den follan. Men däremot att det blir något naturligt. För precis som vinträdet står i en vingård, så sköts det om av den som har omsorg om det. Vi är omskötta av Jesus. Och han gödslar, han vattnar precis vad vi behöver om han får sköta om oss. Och då får vi också bära frukt. Alltså det blir en följd av det. Det är inte så att när vi odlar ett träd och vi gör efter alla konstens regler, så är trädet som får anstränga sig så väldigt mycket för att det ska bli frukt. Utan tvärtom, det blir en naturlig del av skötseln. På samma sätt får vi vila i Guds famn och bli omvårdade av honom, så bär vi också frukt som en naturlig del. Men det är just detta att vi får vila i hans famn. Och grundvalen i detta, det handlar ju om att få vara i lovsång, i tacksägelse och trosgemenskap. Att detta med templet innan, att det inte bara får bli det här gärningarna. Att man går dit, man ska offra, man ska gärna visa sin gudfruktighet, sin fromhet. I söndag så var det ju texten om publikanen och tullindrivaren och men var farisén som där farisén står och ber och tror att de blir bönhörda för de många ordens skull. Men det är ju inte så, utan man ska gå in i kammaren. Där. Det är inte, du ska inte visa din fromhet, utan det handlar om någonting helt annat. Det handlar om hjärtat. För så fort den kristna tron kommer in på en gärningslära, då blir det farligt. För då handlar det om att synas, att jag ska bygga upp för att visa att jag är värdig. Det kan jag inte. Värdigheten har jag i Jesus Kristus. För vet jag att det har varit ofta varit tal om när det handlar om mycket inom kyrkan, när man att ibland att man känner sig inte värdig. Nej. Och jag tror inte ingen av oss är värdiga av oss själva. Men genom Jesus och om vi vill leva nära honom, så är vi värdiga. Inte för vi har lyckats göra någonting, utan av nåd. För att vi får ta emot honom. Det var de här tre symbolhandlingarna. Nu kommer vi till vers 23. Och jag läser till och med 27 där. När han hade kommit till templet och höll på att undervisa, kom överste prästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade: jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det? Från himmelen eller från människor? De överlade med varandra. Om vi svarar från himmelen, så säger han: varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar från människorna, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet. Därför svarar de: vi vet inte. Då sa Jesus till dem: i så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta. I den här texten, så när överste prästerna och de äldsta frågar Jesus: vad har du för fullmakt att göra detta? Och just ordet detta, det heter på grekiska tauta. Och det syftar alltså tillbaka på de här tre symbolhandlingarna. Intåget, tempelrensningen och det här vissnade fikonträdet. Att detta, vad har du för fullmakt att göra detta? Och då kommer det svåraste för Jesus. För han visste att de ställde den här frågan bara för att sätta dit honom. Men då använder han sig av en välkänd rabbinsk taktik. De ska få avslöja sig själva. Och Jesus, han ställer då en motfråga som tvingar dem att utveckla sin fråga. Plötsligt så överste prästerna och de äldsta försatt sig i en helt omöjlig situation. För att alla visste att Johannes döparen var en profet. Och han betydde väldigt mycket. Och de kände också till de profetiska orden i Malaki. Där står det så här: se, jag ska sända min budbärare. Och då Johannes döparen, det kopplade de till honom. Och han ska bereda vägen för mig. Och den Herren som ni söker, Messias, ska plötsligt komma till sitt tempel. Så på något sätt så hamnar de precis i deras eget resonemang i en omöjlig situation. Jesus, han sätter ju de här skriftlärda och fariseerna i omöjliga situationer flera gånger. Bland annat när äktenskapsbryterskan kommer: den av er som är fri från synd, kasta första stenen. Så är plötsligt så. Och ändå hade de frågat Jesus innan: står det inte i lagen att de ska stenas? Och så säger Jesus detta och de vänder och går med olukna tillbaka. Samma sak är det här. Och den här rabbinska traditionen att ställa tillbaka motfrågor, den är, jag tror vi kan använda oss av denna. Jag vet att för ett antal år sedan, i början på 80-talet, så var det två skolevangelister som var ute i en klass och skulle berätta om kristen tro. De var på skolan, för de hade var där någon timme innan. Men så skulle skolprästen komma, och det var ju, de här skolevangelisterna hade precis gått ut gymnasiet och skulle nu stå inför en gymnasieklass och berätta. Och då är det alltid tryggheten att ha en annan som då, när de inte kan svara, så kan den personen gå in och svara. Det är alltid en trygghet att ha. Men 10 minuter innan lektionen så får de besked att den här personen inte kommer, för att ha kört punktering. Han sitter fast på vägen och kan inte komma dit. Så helt plötsligt står de 2 stycken och ska stå inför en klass. Och de står och börjar ha en liten inledning. Och sen börjar den här klassen att ställa fråga efter fråga efter fråga. Och de känner att gång efter gång så får de säga: vi vet inte. Nej, jag kan inte svara på det. Och efter lektionen så känner de sig fullständigt nedgrävda. Alltså, för detta var det mest pinsamma de har varit med om. Men då är det en tjej som sitter i den här klassen som funderar så här: vad är det som 2 personer ställer upp och vill berätta för oss inför hela klassen? Och som de inte har alla svaren på, men ändå vill stå upp för. Det fick henne då till att börja leta efter detta. Och är idag en kristen. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, jag tror också att även om vi inte kan svara på allting. Jesus, han kunde inte svara på denna, för han visste att han skulle komma i en omöjlig situation. Men att vi också får ställa motfrågor. Det skulle de kunna göra här. För vad tror du? Att svara till någon som ofta har invändningar mot kristen tro. Varför är det alltid kristna som måste försvara sig? Andra, behöver inte de försvara sig? Jo, jag tror det. För att helt plötsligt så upptäcker de också att deras tro, för de flesta tror ju på något sätt, men de har inte funderat riktigt om hur det hänger ihop. Så att motfrågor, precis som Jesus gjorde, det får vi också lov att ställa. Och med fördel. För då också helt plötsligt kan man föra in ett samtal. För alla tror att de har alla oddsen för sig. Och de kristna har alla mot sig. Men det är tvärtom egentligen. För helt plötsligt så kan man få ett samtal på det sättet. Och sen så i den här texten också, så när de tar upp Johannes döparen, så är det, så säger de så här att översteprästerna och de äldsta kommer aldrig att begripa vem Jesus är förrän de förstår och erkänner vem Johannes döparen och hans budskap är. Alltså att de måste förstå vem det är Johannes talar om, för att de också ska kunna förstå Jesus. För döparens budskap var ju: omvänd er. Vänd om. Och Jesu budskap, det är tro evangelium. Och har man inte omvänt sig, så kan man inte tro evangelium heller. För det var det de satt fast i. De hade inte omvänt sig. Därför kunde de inte tro att det var Messias. Vi läser inte från 28, så är det bara 4 minuter kvar. Så vi stoppar här från vers 27 och så fortsätter vi nästa vecka. Så ber vi. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Tack för det levande och verksamt. Och tack för möjligheten att få läsa det. Herre, hjälp oss att ditt ord får lägga sig hos oss. I våra hjärtan. Att det är ditt tilltal till oss. Tack för din omsorg. Om din kärlek till oss. Att vi har fått ordet. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.
Jag har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Persson. Normalt så brukar det vara Håkan Sundlinen som håller dessa bibelförklaringar i Matteus evangeliet, men i denna gång så hade Håkan Persson fått hoppa in. Du kan höra dem i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Här efter så kommer sändning ifrån missionskyrkan och deras söndags gudstjänst får du lyssna till. Det här har varit en sändning från Värnamo församlings närradio och programmet heter Bibeltimman. Jag som varit producent och tekniker för programmet heter Ulf Gustafsson. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då!